Sprillans nya Volvo S60, den första Volvon som byggs i USA. Den finns inte med dieselmotor men som laddhybrid med över 400 hästkrafter. Hur är den här bilen egentligen? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Vi Bilägares podcast. Los Angeles, torsdagen den 18 oktober och jag som heter Fredrik Dietz-Wikström hälsar välkommen till Vi Bilägares podcast. Och jag säger också välkommen till Felix Björklund, reporter på Ny Teknik med framförallt bilar och teknik i bilar som bevakningsområde. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Välkommen hit Felix. Hur är läget?
Ja, det är strålande. En tack för att få vara med.
Ja, det är ganska stort. Ja, vi befinner oss då i Los Angeles och... Ja, varför det egentligen? Du kanske kan berätta varför vi har tillbringat 11 timmar på ett flygplan och förstört vår dygnsrytm för att komma hit till den amerikanska västkusten.
Ja, vi har ju fått möjligheten att testa Volvos egentligen så här, mest amerikanska bil. Vilken spännande upplevelse för exakt hur lite det vi har testat här kanske är relevant för den svenska marknaden.
Precis, amerikansk. På vilket sätt då? Det är en sedan, är det det du tänker?
Den är byggd i USA, det är en sedan. Den har som sagt ingen dieselmotor, den kommer bara med automatlåda. Här på plats har vi testat då de starkaste varianterna i form av en T6 med fyrhjulsdrift och den här superpreppade T8.
Just det, sport-Volvon framför andra kanske. Ja, bara med en ny Volvo, känns inte det lite speciellt fortfarande? Det brukar ju vara en bil som präglar den svenska trafiken. Kanske inte just den här då, med tanke på att det är en sedan, men... Det är väl lite speciellt med en ny Volvo fortfarande?
Jo, visst är det. Jag kan gärna säga att jag var ganska, kan man säga, uppspelt. Nej, men jag såg mycket fram emot det här. Volvo har visat upp sin nya amerikanska fabrik. Man har pratat så mycket. Man har lanserat Polestar som märke. De här guldfärgen har man snackat så mycket om. Ingelat har gått ut och sagt att det här ska vara det sportigaste någonsin. Men det ska vara en bil för konnässörer. Det har använt så otroligt mycket marknadsföring kring det här. Så att... Det är håsat och jag tycker faktiskt att det, utseendemässigt så tycker jag att det är en väldigt snygg och stilig bil. Den känns trygg i hur den är utformad och jag tycker den ser häftig ut.
Ja. Jag kan bara hålla med, det är en läcker bil. Jag bara tänkte, alltså varje gång det kommer en ny Volvo, man brukar kunna läsa nyhetsartiklar att varje ny Volvo det är en ödesbil. Det är ödesmättade rubriker. Den här bilen måste lyckas. Det är nu eller aldrig. Nu gäller det för Volvo. Har du gjort dig skyldig till några sådana rubriker genom åren, Felix?
Ja, jo, det har jag. Ja, absolut. Det har jag gjort. Men det här tycker jag nog... Alltså, det är inte en ödes Volvo på ett sånt sätt. Även om man tar då i USA, att den byggs i USA. Det är mycket för den amerikanska och även den kinesiska marknaden. Så är det ju inte... Det är ju inte det här segmentet som är framtiden. Inte ens i sedanlandet i USA så är en mellanklass sedan något jättesegment och det är ju på tillbakagång. Däremot så, och det är det som när man pratar med folk, att Volvo-folk här så är det ett S60 och särskilt då den här Polestar Engineer, det är liksom så här, det är ett första steg på resan mot något nytt, att det är liksom, den är avgörande på sånt, det är en intentionsförklaring från Volvo och det gör den ju högintressant.
Ja, jag kan hålla med, jag vet inte om man kan kalla det för en ödesbil, men den är ju viktig, som du säger, det här är den första Volvo som kommer från den här nya fabriken i Charleston, South Carolina, fast det är på amerikanska östkusten det. Du har väl varit där förresten, Felix, och gjort reportage?
Jag har varit där och gjort reportage, fått höra om hur fackfientlig man är i South Carolina och även fått se hur man pseudo-jobbade för oss journalister för att det skulle framstå som att det var full verksamhet. Mycket, mycket intressant. Jag tror väl att där har Volvo rätt, att det är viktigt att ha en amerikansk närvaro och bygga märket som globalt. Det är viktigt. Det här blir nästan S60, att man bygger den där som första, men sen ska vi börja XC90 och det är då det kommer börja bli hög relevans, tror jag, för det. Mm.
Jag pratade tidigare med projektledaren för S60 och frågade vad han tycker att S60 tillför i den här klassen, vad det betyder att den byggs i USA. Jag frågade också om Hur Volvo kan tänkas påverkas av allt prat om Donald Trump och hans, vad ska man säga, vilja att införa tullar på bilar? Vi kan väl höra vad projektledaren säger.
Ja, mitt namn är Kristoffer McKinnon. Jobbat i S60-projektet. Jag tycker vi har lyckats skapa en bil som har en unik profil. Och det är ju jätteviktigt i det här väldigt konkurrensutsatta segmentet. Jag tycker vi har hittat, även om det är subjektivt, en väldigt bra design. Den står ut i mängden. Och vi har liksom försökt sätta våran spin på vad en mellanstor sedan är. Samtidigt som vi försöker uppfylla de attributen man förväntar sig. Att det ska vara en körglad bil också.
Unik, på vilket sätt menar du?
Unik i det att den har sin egen profil, sitt eget uttryckssätt. Det är väldigt lätt i detta segmentet tycker jag personligen att bilarna tenderar att bli lite likadana. Att det är bara en kortare variant på den fullstora sedanen. Jag tycker vi har lyckats ge våran en unik karaktär jämfört med S90, men också i segmentet. Det är ett annat uttryck tycker jag.
Och den här Volvon är lite speciell eftersom det är den första som byggs här i USA. Vad betyder det för Volvo?
Jag tror det betyder mycket. Det visar att vi är en global spelare. Det visar att vi har nu lyckats leverera den strategin som företaget har satt fram. Och det ger oss en naturlig hedge, kallar man det, beroende på vad som händer runt om i världen. Så vi kan bygga bilarna där vi säljer dem. Väldigt viktigt. Och USA är en av de världens största sedanmarknader. Så det ger oss många fördelar att kunna bygga här i USA.
Märker man det på bilen på något sätt att den är byggd i USA?
Nej, inte alls. Det är ju samma, oavsett var vi bygger i världen, så är det samma bill of process som vi kallar det, samma kvalitetskrav, alla de aspekterna. Det är egentligen en transplant av det vi gör i Gent eller Torslanda eller Chengdu. Det är exakt samma approach.
Mm. Om man tittar på nyheterna så pratas det ganska mycket om biltullar, man pratar om handelskrig mellan Donald Trumps USA och resten av världen. Hur kan det här påverka en Volvo som byggs i USA?
Ja, det är ju, vi påverkas ju som alla andra utav de här tarifferna och det är ju, påverkar ju bilens prissättning och lönsamhet beroende på vilket land man exporterar till. Men vi jobbar ju väldigt aktivt med våra government affairs som de heter, så att vi kan göra vår röst hörd i de förhandlingarna som pågår. Och rent kommersiellt så jobbar vi med marknaderna för att se bästa lösningar kontinuerligt. Så att vi ser det här som en kortsiktig liksom issue och kommer jobba med att hitta lösningar. Och jag är konfident att vi kommer hitta ett bra upplägg för vår del.
Men kan det innebära att S60 byggd i USA blir dyrare än S60 byggd i Europa?
Det är ju inte, bilen är ju fortfarande samma pris. Så det är ju våra artiklar, alla de här sakerna. Utan det som händer är att den då får en skatt när den passerar gränsen. Så bilen i sig har inte påverkats. Utan det är ju då priset ut till kund framförallt som skulle bli annorlunda. Och vi har ju sett exempel nu med kollegorna på Mercedes och BMW. De har fått höja priserna i Kina för sina SUV-produkter som de exporterar från USA till dit. Så vi tittar ju på hur de agerar och så tar vi fram vår egen plan. Mm. Men i slutändan vill vi göra det som är bäst för oss och kunden.
Ja, vi får väl se hur det här med tullar påverkar USA-byggda Volvo S60. En sak som gör den här speciell, som du redan nämnde, är ju att den finns inte med dieselmotor. Och vi pratade tidigare, du och jag, med några Volvo-representanter och försökte reda ut när senast Volvo sålde en ny modell utan dieselmotor. Vad kom de fram till, Volvo? Ja, Volvo-folket här?
De var ju inte helt säkra på sin sak och så skyllde de på att det var innan de började där. Men 480 hävdar de var den senaste utan dieselmotor och det kan väl säkert stämma.
Ja, det låter rimligt. Då är vi tillbaka mitten 80-tal någon gång. Så det är ju himla länge sedan. Och vad är anledningen egentligen? Dieselmotorns rykte har ju svärtats ner de senaste åren av det här skandalen kring Volkswagens avgasfusk och nu pratar man mycket om avgasrening och man pratar om miljözoner och sådär. Samtidigt är ju diesel en effektiv motor. Varför spolar man diesel i det här läget?
Jag tror nog att det just i fallet S60 så är det nog flera parametrar som spelar in. Dels att det är en bil som inte är avsedd för Europa i första hand. Sen nummer två handlar det om att man måste ju skeppa motorer fram och tillbaka med tullar och annat som kan inverka. Och affären blir mindre attraktiv att försöka hålla på med det. Sen har du ju också det här att i och med att det här inte är den största volymmodellen så kan man ju också göra ett avstamp här utan att riskera för mycket ekonomi och trycka på det, att det är laddhybriderna man ska sälja istället och att det är de som kommer stå för utsläppsminskningar istället då för att kanske köra på diesel.
Ja, den här bilen är ju framförallt kanske riktad mot den amerikanska och kinesiska marknaden. Där är ju mer eller mindre diesel en icke-fråga. Så det är väl en förklaring. Men sen är det väl också ett statement. Liksom. Diesel är smutsigt och nu vill man säga att man rör sig i en annan riktning.
Ja, det här är rätt roligt. När man har varit rest ute i världen så är det väldigt många som tror att Volvos, du vet det här löftet om att vi ska vara helt elektrifierade, att det är lika med elbilar. Att Volvo har ju på något sätt lyckats med sin strategi att framstå som mer grön än de kanske egentligen är eller har ämnar att vad. För att elektrifiering handlar ju om laddhybrider eller något sånt, inte om elbilar, för de har ju fortfarande inte lanserat en elbil.
Det har de inte, och det var ju ett intressant besked, jag vet inte hur länge sedan det var nu, när man gick ut med att alla framtida Volvo ska ha en elmotor. Men det var ju många förbehåll där och det gällde inte den här bilen. Eftersom den här bilen finns ju i modellversionen utan elmotor också. Vi kan väl gå igenom lite vad det finns för motorer till den här. Det är alltså bara bensinmotorer och så då laddhybrid som kombinerar bensin och el. Då är det en bensinmotor fram och en lite svagare elmotor på, är det 87 hästkrafter bak. Och det finns på bensinsidan så finns det en T5 framhjulsdrift på 250 hästkrafter, en T6 fyrhjulsdrift på 310 hästkrafter och sen finns de här laddhybriderna T6 Twin Engine, vad kan den ligga på, 350 hästkrafter, och sen finns det T8 Twin Engine på, om jag minns rätt, 390 hästkrafter och sen då den här sportversionen Polestar Engineer på 405 hästkrafter. Det är en himla massa effekt här. Behövs det så här starka motorer egentligen?
Nej, och det här är ju fortfarande ett rätt intressant val som Volvo gör, trots det här utfästelsen om att man på något sätt ska vara grön och elektrifierad, så deras bilar är ju inte, eller laddhybriderna är ju prestandahöjande, det är inte för ekonomi eller något sånt. Och det märks så här, nu när vi förvisso kanske körde lite livligare än vad man brukar göra till och från jobbet, så förbrukningen var ju horribel på laddhybriden, och vi pratar.
Minns du vad den låg på?
Jag tror att den låg någonstans på 23 miles per gallon, det vill säga nästan en liter milen.
Det är mycket för en bil som ja, ska vara delvis elbil och en laddhybrid.
Ja, och särskilt när den officiella förbrukningen ligger på 0,25 eller något sånt. Det är ju inte sunt.
Nej, är det verkligen det som är ansvarstagande och hållbart? Det kan man ju fråga sig. Och man har också begränsat utbudet. Man har bara automatlådor, ingen manuell växellåda. Och det finns både två slags olika fyrhjulsdrift. De enbart bensindrivna bilarna har en klassisk mekanisk kardanaxel fyrhjulsdrift. Och sen laddbilarna har då fyrhjulsdrift via elmotorn på bakaxeln som driver bakhjulen. Vi kan lyssna på hur projektledaren här för S60 resonerar lite kring diesel och ja, motorutbudet till S60.
Tittar man på hur det här sedansegmentet utvecklar sig över världen, så de största marknaderna är USA och Kina, och där är det 100% bensinmotorer. Vi ser också, och det är väldigt naturligt då, att vårt fokus är bensin. Tittar man sedan i Europa så har det ju skett en väldig omsvängning på dieselsidan. Volymerna för diesel är på väg ner. Jag tror de har sjunkit med 10% i marknaden förra året. Och det är en dramatisk svängning. Och vi har våra plug-in-hybrider som vi då ser som ett svar istället. Så vi erbjuder ett alternativ som vi tycker är mer gångbart. Och det visar ju vår, tycker jag, commitment för elektrifiering som vi också varit kommunicerat i olika led.
Men vad säger du till den som kör en S60 diesel idag och funderar på att byta upp sig till den nya modellen? Hur ska du övertyga honom att välja en S60 igen?
Jag tycker att exempelvis T5 FED eller T6 Twin Engine är fullgoda alternativ till om de har haft en D4 eller liknande. Och jag tror att bilens egenskaper kommer vinna över de kunderna. Det tror jag absolut. Och de är ju väldigt effektiva på sitt sätt också, även våra bensinmotorer.
Och det är automatlåda som gäller för alla bilar. Vill man inte spaka manuellt längre? Eller finns det inget intresse för manuella växellådor längre?
Faktum är att även där ser vi en svängning i marknaden, att andelen manuella lådor går ner. Det är bara vissa marknader i Europa faktiskt som fortfarande är, har en stor utsträckning manuella, och det är England faktiskt, där de är mer intresserade av att spaka. Och jag tror en anledning till att manuellandelen har hållit sig uppe har varit på grund av förbrukning. Men våra åttaväxlade automatlådor är numera så effektiva, även i WLTP, att det är liksom ingen påverkan negativt på din bensinförbrukning. I vissa fall faktiskt bättre att ha en automatlåda jämfört med manuell.
Så nya S60 säljs inte med dieselmotor, men det finns som laddhybrid i flera olika utföranden. Om jag säger rätt, men den finns antingen med 340, 390 eller 405 hästkrafter i Europa.
Precis.
Och sedan finns rena bensinversioner på antingen 250 eller 310 hästkrafter. Det är väldigt många hästkrafter. Varför har ni valt att satsa på så pass starka motorer?
Men en av aspekterna som vi ville nå fram med S60 var att verkligen göra det till en körbil, en körglad bil. Och då är ju naturligtvis prestandan en del i det. Bilen ska vara responsiv och kul att köra. Det ska vara en bil som du tar ett extra varv när du ska åka handla mjölk på kvällen. Eller ett extra varv på vägen hem. Och då är det en hjälp liksom att nå den prestanda som vi är ute efter via att ha de här motorstegen.
Högre effektnivåer pressar ju också upp priserna. Finns det inte utrymme för en folkligare, enklare variant av S60 också?
Det är möjligt att vi tittar på det på sikt, men det är som ofta är brukligt i segmentet, så börjar man med de här lite större motorerna och så får vi se hur marknaden utvecklar sig. Och det är någonting som vi i min funktion liksom utvärderar över tid.
Ja, så säger alltså Christopher McKinnon om motorutbudet. Och ja, vad säger vi om det här? Det är att man inte har då lite effektsvagare motorer. Det innebär ju att man pressar upp priserna. Det kanske inte finns någon riktig folklig instegsmodell här. Men behöver man det i en sån här modell? Vad tror du, Felix?
Ja, i Sverige så skulle jag väl säga att vi har ju en prisreglering just med kanske hur vår tjänstebilsektor fungerar och hur prisbasbeloppen reglerar vad som går att sälja. Och i och med att den här kommer importeras med tullar så kommer det ju inte bli billigare än V60. Man har även från Volvo sagt att man kommer skippa enklare instegsmodeller för att liksom, jag antar det, även om man inte säger det, så för att kunna möta liksom högre kostnader i leverans eller produktionsleden. Och det gör ju att du kommer hamna runt 330 för insteget på en sån här bil, och det är ganska högt.
Det är ganska högt. Vi kan väl säga det, man har inte bekräftat priserna på den här bilen än, så jag vet inte exakt hur mycket den kommer kosta, men om man ser på V60 som är syskonbilen, då är en T5 framhjulsdrift, det är väl ungefär i det området, 330 000.
Ja, exakt. Så jag tror att den är på 327, om jag inte missminner mig. Men sen är det intressant också hur Volvo, det har de ju sagt, de har inte sagt priset, däremot de har sagt att man kommer introducera T5 enbart med Care by Volvo från början.
Vad är det för någonting för alla som inte känner till? Det är den här abonnemangstjänsten som Volvo satsar på.
Ja, du får betala månatlig x antal kronor och så ska allt vara inkluderat. Lite, du vet, mobiltelefonabonnemangstanken med en bil. Vi får se hur det går just för det här.
Ja, det är väldigt begränsat utbudet. Man delar upp det lite här. Modellår 2019, det som tillverkas från och med nu fram till vecka 20 nästa år. Där begränsar man då utbudet i Sverige till bara den här T5 med framhjulsdrift, 250 hästkrafter. Den är alltså bara möjlig att få via det här abonnemangserbjudandet. Men sen modellår 2020 som börjar tillverkas i maj, då breddar man utbudet med fler motoralternativ, och då kan man välja laddhybrid eller den här T6 AVD också.
Ja, för T6 laddhybriden kommer inte 2020, eller?
Det är oklart. Det är inget som Volvo säger någonting om. Det är ju den här lite svagare.
Det är exakt samma drivlina, fast man istället för att ta ut 87 hästar ur elmotorn så tar man ut 57 eller 47 hästar.
Ja, är det så? Eller har man lägre effekt på bensinmotorn? Nu blir jag lite osäker här. Ja, det är en lägre effektnivå i alla fall.
Ja, det är visst. Men
det är fortfarande 350 hästkrafter, så ja. Det är en himla massa motorkraft.
Ja, herregud. Ja.
Vi kanske ska gå in på, vi nämnde ju det att, alltså, hur ser den här bilen ut då? Den har ju en annan stil än förra S60. Den har blivit längre, 13 cm längre. Den har andra proportioner. Den ser lite mer elegant ut, kanske man kan säga. Den har lite längre huv. Jag gillade i och för sig den förra modellen. Jag tyckte den var ganska snygg, fast på ett annat sätt liksom. När det begav sig. Sen kanske tiden har sprungit ifrån den modellen. Men vad säger du, Felix? Är det en snygg bil, den här nya S60?
Det tycker jag absolut. Och det man märker, om man jämför med den gamla generationen, så har man har rätat ut alla linjer från att vara kilformade till att bli ganska raka. Och det här gäller ju generellt i bilbranschen, alla gör det. Volvo tycker jag har lyckats bra. Och det tycker jag med hela 60, det som de själva säger klustret, men 60-bilarna tycker jag är ganska trygga i sin design. Jag tycker den passar nästan bättre än på 90-bilarna. 90-bilarna tycker jag är lite svulstiga. Här ser det mer liksom tight och proportionerligt ut.
Har inte en väldigt skarp look? Alltså när vi har kört här i Los Angeles-trafiken, den sticker ut, särskilt bakdelen liksom, när man ser den bakifrån. Den har någonting som andra, ja, sedanbilar inte har. Det krulliga av sådana här. Det finns ju hur många mellanstora sedaner som helst. Men tycker du inte att den sticker ut lite i trafiken på ett positivt sätt?
Jo, det tycker jag. Absolut. Jag står fast vid det. Jag tycker det är en snygg och stilig bil. Och bara det gör den så att säga attraktiv. Sen gäller det ju liksom vad Volvo lyckas med i övrigt. Jag har ju kan tycka att det finns vissa saker som dock kanske inte är så modernt och fränt som det exteriöra, om man tittar inuti bilen, om man hoppar så långt.
Ja, hur ser den ut inuti? Man känner ju igen sig från andra moderna Volvo-bilar.
Ja, absolut. Det är ju samma interiör eller inredning som man egentligen inledde på XC90. Och där som sagt börjar egentligen problemet lite, att den XC90, det är 2014. Och även om det fortfarande inredningsmässigt ser inte omodernt ut, men det börjar bli nästan lite på att det händer ingenting nytt. Sen den stora så att säga omoderna grejen är ju faktiskt hur instrumentklustret ser ut eller någonting. Det har digitaliserats, men jämför det med vad till och med Skoda kan erbjuda nu i form av digital instrumentering, så är det ser lite dammigt ut.
Ja, du som skriver för en tekniktidning, hur mycket framkant är den här tekniken? För det är som du säger, den här tekniken har hängt med nu sen, är det 2014 eller 2015 XC90 kom, och det är ju mer eller mindre samma upplägg. Nu säger man att man har stoppat in en lite vassare processor i den här bilen, så det ska gå lite fortare att, ja, den ska tänka lite snabbare, det här multimediasystemet, den här pekskärmen som man styr de flesta funktionerna via. Ja, hur är tekniken här? Hur up-to-date är den?
Jag skulle inte... Det finns konkurrenter som är markant mycket bättre på det här. Och det gäller allt från själva känslan är när du pekar eller petar på skärmarna är. Det finns ju sådana med haptiskt feedback där du känner att du pekar. Volvo har ju också valt att behålla samma den här upprätta skärmen där man har stoppat in allt, vilket gör att den inte användarmässigt så är den inte super. Den är lite seg tycker jag, särskilt om man skulle behöva zooma in eller ut i kartan. Den automatzoomar inte när det blir kanske lite bökare trafiksituation, vilket känns jättekonstigt.
Ja, vi hade lite problem med det där. Vi fick ständigt hålla på med fingrarna och försöka zooma in och ut. Den liksom gjorde inte det automatiskt, men det kanske är vi som inte hittade rätt inställningar.
Nej, just där. Jag har faktiskt fått det konfirmerat att det gör den inte. Och det kan låta som att man klagar på en banal grej, men när du väl behöver det vill säga att du kör i ett ställe som du inte känner till, det är en väg som förgrenar sig i kanske två eller tre mindre, så är det otroligt enerverande att köra fel för man inte riktigt visste vilken av dem man skulle vara. Och det här blåa strecket som visar vart man ska, det är så brett så att det täcker alla tre. Det är inte så modernt.
Nej, vi körde fel ett par gånger. Men sen finns ju det här problemet också att ja, man kan inte känna sig fram på knappar som man kunde i tidigare Volvo-bilar. Man måste veta vad man trycker helt enkelt. För klimatanläggningens kontroller finns ju också inbakat i den här pekskärmen. Men Det kan vara en viss inlärningsperiod, men jag tycker man lär sig ändå efter tiden. Men jag vet inte om det är bättre än fysiska reglage, det vet jag inte.
Nej, ja, vissa saker är ju inte bättre av att digitaliseras. Vissa saker kan man absolut hålla utan att vara digitalt. Sen är det ju som du säger, det är en invaningsperiod på det som gör att det kommer vara lättare. Och i ärlighetens namn, när du kör i din vardagstrafik så kanske liksom att kartan inte zoomar in kanske inte är en dealbreaker för dig. Men det finns andra tillverkare som har mycket bättre lösningar på det här.
Ja, lite modernare. Och sen är det ju den här frågan med alla flottiga fingeravtryck som syns på de här skärmarna. Nu var de här bilarna utrustade med en liten putsduk så man kunde rengöra sin pekskärm. För det är en ganska elegant inredning. Det är stramt avskalat. Sen ser det lite taskigt ut med alla de här fingeravtrycken. Och sen är det min käpphäst också. Pianolacken som Volvo använder runt den här skärmen och på mittkonsolen i vissa modellversioner. Den samlar också åt sig damm och smuts. Det ser inte klockrent ut tycker jag. Om vi går vidare. Utrymmen. Det här kanske är en bil... Alltså design kanske är lite grejen med den här bilen. För egentligen så kan man ju säga att kombiversionen V60, det är egentligen en mer praktisk bil. Men om man ska se på utrymmena då. Fick vi plats i baksätet när vi provade? Och hur ser bagageutrymmet ut? För det var ju en ganska, vad ska man säga, svag sida hos förra S60. Den var en ganska stor bil, men det var ganska knapert med bagageutrymme. Hur såg det ut i den här nya bilen?
Det är väl helt okej. Okay. Jag hade precis, om vi börjar med baksätet, så det sa jag även när vi testade V60 att med lite större fötter och kanske lite större skor, så att vinterkängor, så får du inte plats under framsätet, vilket också låter kanske löjligt, men det kommer inverka om du ska ha vuxna människor i baksätet som inte får plats och måste sitta som Charlie Chaplin liksom, för att få plats.
Ja, det är alltså så lågt under stolen så man får inte in sina dojer där helt enkelt.
Ja, exakt. Och visst, man sitter kanske lite sportigare där fram, men man sitter lite sämre bara. Sen en sak som vi upptäckte här som var rätt roligt, som jag kan inte ens komma ihåg när jag såg det sist, det är att när du fäller sätet, som vi säger att du faktiskt ska ta in lite större grejer i mörs, så blir du inte av med säkerhetsbältet i mitten, utan det hänger ner som en snodd mitt i bilen liksom. Och det blir ju väldigt intressant. Sen är det kanske inte det ett jättestort problem, men jag vet inte, det är inte så snygg lösning tycker jag.
Nej, det kändes inte fullt genomtänkt, för det är då jag tänker, om man fäller baksätet stolsryggar så hamnar bältet liksom hängande i mitten. Det är liksom, det är liksom, den har ena infästningspunkten, vad ska man säga, mot bakom ryggstödet helt enkelt. Det är väl av krocksäkerhetsskäl kanske att man måste ha bältet fäst liksom på en mer solid plats. Men det blir lite bökigt för man måste fälla.
Ja, absolut. Sen, som sagt, hur ofta kommer man fälla det? Det är väl en snarare sån sak att det är inte särskilt ofta. Sen de gångerna man åker till IKEA så får man väl göra det, så får man väl leva att man har sitt bälte snabbt eller snurrat runt paketen. Ja. De hade ju faktiskt smarta grejer som vi testade. Det är den här, vad kallade den? En curryhook.
Just det, det var för hämtmaten. Det finns två krokar i bagageutrymmet som man liksom, från taket i bagageutrymmet i skuffen, så kan man fälla ner två rejäla krokar. De kändes jäkligt solida och där kan man hänga sin hämtmat.
Ja, nej, men när man handlar, det är faktiskt ett problem som jag upplever många gånger när det är dassiga krokar eller möjlighet att ställa matkassa, för du vill ha dem i bagageutrymmet eller bagageluckan, och du vill ju inte att ägg och kött och mjöl ska rulla runt där, så att på ett sånt sätt så är det ju en väldigt bra lösning. Förvånande att inte fler har dem.
Nej, det är så enkelt och det blir ju en praktisk fördel där. Men man kan väl säga det att skuffen, den har blivit bra mycket större än förra S60. Och nu finns ju också en reservdjursbalja. Det finns ett utrymme under lastgolvet där man kan få plats då. Ett reservdjur eller andra prylar om man väljer en lagningssats helt enkelt. Så den nya är ju bättre vad gäller utrymmen. Ska vi gå in på... Ja, hur är den att köra egentligen? Volvo kallar ju den här bilen en sportsedan. Det ställer kanske lite krav på köregenskaperna. Ska vi beskriva lite hur man upplever bilen? Vi har ju provat två modellversioner. Dels T6 AVD, alltså fyrhjulsdrift, en bensinmotor på, om jag minns rätt, 310 hästkrafter. Vi kan börja med den. Hur känns den att köra? Man sitter ganska lågt i den här bilen. Den har vi körde en R-design-variant som hade då ett sänkt sportchassi. Det är alltså sänkt ungefär en centimeter. Ja, hur känns den?
Ja, jag tyckte den känns ju väldigt trevlig. Och här ska man nästan börja med att säga att Volvo har varit väldigt tydliga med att man vill göra att den ska ge trygghet och ge självförtroende för den som kör. Men man ämnar absolut inte att utmana andra tillverkare i att det skulle vara sportigast liksom, eller mest körglada alternativet i klassen. Det vill man inte säga. Man säger att den är sportig och jag håller med. Den är faktiskt både trevlig och rolig att köra både snabbt och när det svänger, för att den håller sig väldigt neutral och platt. Den niger inte över ytterhjulet när man kör lite fortare i en sväng och så vidare. Och det gör att du får den här känslan eller upplevelsen att du är en bättre förare. Där tycker jag att man har lyckats jättebra, särskilt i T6-an.
Ja, man får en känsla av trygghet. Liksom, det är en svår avvägning det här mellan väghållning. Samtidigt vill man behålla en bra åkkomfort. Och ja, jag tycker man har lyckats ganska bra med den avvägningen. Det är en ganska fast grundton i bilen. Liksom. Men inte så att det blir obekvämt. Så, ja, det finns en bra körkänsla. Man känner vad hjulen har för sig. Ja, bilen går stadigt. Den är liksom fri från överraskningar. Och så har den ju en ganska kraftig motor. Det är 310 hästar med turbo och kompressor. Den sätter ju fart på bilen. Den har ganska speciellt ljud, den här drivlinan. Ja. Hur låter den egentligen?
Alltså, så mycket som kompressor och turbo susar och viner. Jag kan ju inte påstå att det är ett attraktivt ljud. Och om man inte så att säga maskerar det med lite... populärkultur eller annat ur radion, så kommer det bli lite jobbigt, särskilt när man väljer att du kan ju ställa in dig i körlägen, och när du tar det här power eller det sportiga läget så håller systemet kvar växellådan i en lägre växel, vilket resulterar i ett högre motorvarv, vilket gör att man får sitta och lyssna på den här kompressorn som aldrig varvar ner, utan den ligger och surrar hela tiden, och det är ju lite jobbigt. Och man kommer inte köra på powerläge särskilt länge i taget, tror jag. Utan det blir de få stunder man roar sig med att det ska snurras lite extra på lokalvägar eller så att säga roligare vägar. Och sen i övrigt så kommer man köra i komfortläget där du ligger... Vi kollade där, var det 1700 varv någonstans när du ligger 110? Då är det behagligt.
Då blir det inte det ständiga bruset. Ja, men det är en ganska intressant ljudkuliss för man kör det här power-sportläget. Och den viner och tjuter. Och, ja, en speciell ljudupplevelse får man väl säga. Får se hur det går hem hos bilköparna. Sen finns det också den andra modellversionen, Polestar Engineered. Och den är alltså en slags sportare version av Volvos vassaste laddhybrid. Då har man då en bensinmotor fram, ungefär är det 310 hästar där fram. Och 87 hästar där bak. Så men totalt kommer man upp strax över 400 hästkrafter, 405 hästkrafter i Europa. Men i USA, den här bilen vi körde, då kommer man upp 10 hästkrafter till. Då är det 415 hästkrafter. Vilket har att göra med att...
Partikelfilter.
Just det.
Man i USA så har du inte kravet på partikelfilter. Vilket, som sagt, det ger lite högre effekt, lite högre utsläpp.
Ja, precis. Den bromsar inte upp på samma sätt, partikelfiltret, kanske man kan säga. Och då får man ut lite mer kräm här i USA. Men i Europa får vi nöja oss med, ja, det är en ganska stadig siffra ändå, 405 hästkrafter. Sen är den här modellversionen lite kryddad med några andra detaljer. Det finns guldfärgade detaljer här och var. Var ser vi det, Felix?
Alltså interiört så ser vi att vi får guldbälten, vilket det ser väl snofsigt ut men har ju ingen funktion. På yttersidan då så märker man av då de här, och det här som Thomas Ingelöf var så tydlig med, att det här ska vara konsörernas val, det ska inte vara vräkigt, utan man har valt små detaljer som ventilerna på däcken är guldfärgade. Sen har du ju bromsoken som är guldfärgade, som då ska signalera att det här är en specialmodell. Och om man lyfter på huven så har man även då bättre Öhlins-dämpare som är manuellt justerbara, där man alltså faktiskt skruvar under huven så klickar de, var det 22 lägen tror jag, så man kan välja att strama upp sina eller släppa på sina stötdämpare. Och fram går att göra hur lätt som helst. Bak måste man dock plocka av hjul och kränga lite mer. Så att man får frågasätta hur mycket detta kommer göras i verkligheten. Men det är en rolig detalj.
Ja, minst sagt annorlunda är den. Hur många standardbilar, om man nu får kalla det här det, som inte är rena racerbilar, hur många har en sån här detalj? Alltså manuellt justerbara stöten, men det är inte många. Roligt, men kanske lite gimmickvarning. Det är lite skrytpryl helt enkelt.
Ja, det är det jag försökt få lite svar på när jag pratat med Volvo och olika talspersoner här, är att alla vill ju så gärna säga att det här är någonting extraordinärt. Men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som är så himla fantastiskt med det. För att alltså, de förgyllda bältena blir lite så här, ja, det är häftigt och större bromsok och jättemycket bättre bromskraftsverkan, och du har ju elmotorn som skjutsar på lite extra och allting är lite till och lite sådär, men det är väldigt otydligt liksom var den här hamnar i modellpaletten, för batteriet och drivlinan bidrar med så mycket tyngd så att de här extra fina komponenterna, de klarar bara av att fånga upp det här, så att man hamnar ungefär plus minus noll jämfört med T6an. Jag personligen tyckte att den betedde sig lite vingligare och nervösare än T6an och inte alls lika sportig upplevelse, men det kanske är en personlig preferens.
Jag blev också lite förvånad. Man hade förväntat sig att det här skulle vara en riktig sportbil helt enkelt, men jag tyckte att den här T6 AVD kändes roligare att köra, liksom bättre väghållning. Den är lite svagare, men den kändes tajtare på något sätt. Medan den här Polestar Engineered hade en lite annan fjädringskaraktär, mer rörelser. Vi fick ju däcken att skrika i kurvorna
mest hela tiden.
Och det har väl förmodligen att göra med att det är ganska mycket vikt som det här. Det är ett stort batteri som sitter i kardantunneln. Och det gör ju att man kan köra den här bilen på el, men det bidrar ju med massa vikt. Jag tror det är 200-250 kilo extra. Och det måste ju bilen ta hand om på något sätt. Och det påverkar köregenskaperna. Ja, men jag håller med dig. Inriktningen på den här bilen kanske inte är så tydlig. Liksom. Dels har man den här laddbilen som kan köra på el. Och sen samtidigt den här prestandabilen. Ja, det är inte helt tydligt. Vi kan väl höra vad projektledaren för S60 säger om just den här versionen.
Jag tycker att den här bilen ger oss en unik försäljningsposition. Det är ingen annan som gör en prestandahybrid. Och tack vare samarbetet med Polestar har vi lyckats ta fram någonting som ger oss en unik ställning i marknaden. Och den visar ju bredden av den ingenjörskunskap som vi har internt i företaget. Om man tittar på chassit som vi har lagt till med Öhlins, de större Brembo-bromsarna, så visar det liksom på den bandbredd som finns i produkten.
Ska man se det här som ett sportpaket och kommer det komma till flera modeller, eller hur ser du på det?
Jag skulle vilja se den som en modell, för att ett paket är ju någonting som man bara sätter på. Här har vi ju verkligen arbetat med alla aspekter av bilen för att göra det till en modell, till en helhet. Så där ser jag det mer som en separat modell i våran lineup. Och vi kommer även att lägga till detta på V60 och på XC60 under nästa år. Som kommer ge de bilarna ytterligare prestanda argument i segmentet.
Den här bilen har ju ganska rejäla dämpare från Öhlins som man kan justera manuellt. Man får öppna huven och skruva åt eller öppna de här. Varför har den det? Det är ganska ovanligt på en traditionell bil att man har den typen av stötdämpare.
Faktum är att det finns ju många entusiaster som går igång på det här. Och vi spelar ju lite dem i händerna när vi gör detta. Jag själv är bilentusiast. Jag tycker det är kul att kunna verkligen sätta in eller ställa in bilen efter vad du är ute efter. Om du ska åka på banan med bilen så kan du liksom stänga ventilerna helt och få en väldigt stram sättning. Men sen så är den här bilen, har den ju sånt stor bandbredd att du kan justera den så att den blir ännu mer komfortabel i vanlig körning.
Hur går det till då när man justerar det här?
Ja, fram så kan man ju rätt enkelt justera. Man öppnar motorhuven och på varje, högst upp på varje fjäderben, fjäderton, så har du ett vred som då har 22 steg från helt stängt till helt öppen. Nu är den ju från fabrik inställd på 6 klick fram och då 9 klick bak. Tyvärr är det lite bökigare att ställa in de bakre dämparna. Då får du ta upp den på lyft och ta av hjulen. Men återigen, jag tror att de entusiaster som vi söker är liksom beredda på att göra den kompromissen om de ska ut på Anderstorp eller liknande och köra på banan en dag.
Ja, så säger Volvo om S60 T8 Polestar Engineered. Ja, nu har vi gått in på detaljer här på nya Volvo S60 och ja, vi ska göra oss redo att åka hem här från Los Angeles nu och sätta oss och skriva på provkörningsrapporter som man kommer kunna läsa i Ny Teknik och i Vi Bilägare här framöver. Ja, finns det något mer att tillägga, Felix?
Ja, alltså det jag tror att det man ska säga så här för att runda av är att jag har pendlat så mycket i S60 och jag tror att första gången jag såg den så tyckte jag den var snygg. Sen när jag fick höra allting så jag har fått så höga förväntningar. Sen har de så att säga just med den här T8 specialmodellen så har jag blivit lite besviken, men samtidigt så jag fluktuerar väldigt mycket och jag tror att det handlar lite om att nya S60 är inte en så tydlig, det är ingen svensk folkbil det här och därför kanske det är lite svår att placera. Så det kommer bli spännande att se hur man lyckas i Sverige just med modellen. Det tror jag att jag kommer så att säga, se som mest intressanta framöver. Och sen faktiskt se hur många som vill vara den här Volvo-konnoissören som väljer sina guldfärgade bromsok och guldbälten. Om det finns en stor marknad. Volvo har sagt att man, finns det en marknad så kommer man bygga bilar liksom.
Ja, den här Polestar-varianten är ju än så länge en begränsad upplaga, men man har sagt att man ska släppa på produktionsbanden om det finns en efterfrågan. Ja, vi får se. Jag håller med, det ska bli spännande att följa den här bilen. Kommer den gå hem i Sverige? Vi är ju traditionellt ett kombiland. Kommer svenska bilköparna att skaffa den här bilen? Ja, det återstår att se. Ja, vi tackar för oss för den här gången. Som avslutning kan vi höra vad Christopher McKinnon, Volvos projektledare för S60, vad han säger om varför ska man välja den här framför V60. Han säger, han berättar också vad han är mest nöjd med när det gäller S60. Ja, men tills nästa gång, ta hand om er. Tack Felix för att du var med i podden.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, du är välkommen åter. Ja, nu hör vi vad Christopher McKinnon har att säga. Ta hand om er. Hej då.
Jag är mest nöjd med att vi verkligen skapat en egen identitet och att vi hade som ambition att leverera en riktigt körglad bil, och det tycker jag vi har lyckats med. Och det har vi ju fått ifrån dig och dina kollegor, fått den responsen också, att vi lyckats verkligen tweaka den från V60 till S60 och skapa den här unika karaktären som verkligen är en riktigt körglad och responsiv maskin.
Tror att den här kommer gå hem i Sverige då? Det är ett traditionellt kombiland. Kommer man vilja ha en Volvo sedan i Sverige?
Jag tror den här kan förändra myten om sedanen. Jag tror den har en unik profil. Den ser väldigt bra ut. Jag tror faktiskt folk fortfarande köper bilar för att de är snygga och för att de har någonting annorlunda. Så jag tror kanske vi kan vända sedantrenden i Sverige med den här bilen.
Vi får väl se. Tack för det.
Tack så mycket.